Det här är P1, Sveriges Radio.
För första gången sedan 70-talet ska mediestödet göras om från grunden. Vi har pratat med kulturminister Parisa Liljestrand.
Vi vill ligga nära utredningen som är gjord via Mats Wegfors.
Vad missar medierna i sin bevakning av skjutvapenvåldet när den mediala dramaturgin tenderar att följa samma loop varje gång ett nytt våldsdåd sker?
Att det skjuts och sprängs, det är ju inga problem att rapportera om. Och det drar trafik och läsning och sådär, men bidrar det till någon förståelse.
Och så om tvisten om ett hus som tidningen ETC fick i gåva. Men där barnen till den avlidne känner sig snuvade och nu tar strid mot tidningen.
När det gäller BOS, gåva, donationen, så är för mig är den klar.
Du lyssnar på Medierna i P1. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Medierna. I veckan presenterade kulturminister Parisa Liljestrand det nya mediestödet. Och för första gången sedan det nuvarande systemet infördes på 70-talet så kommer pengafördelningen till medier på allvar nu att reformeras. Utåker det gamla pressstödet och det lapptäcke av olika stöd som nu finns. In med det nya mediestödet som istället kommer vara teknikneutralt och framförallt rikta sig till lokala och regionala medier. Men än återstår många frågetecken. Själva propositionen presenteras först nästa vecka. På pressträffen i veckan sa Parisa Liljestrand att det nya stödet kommer ligga mycket nära den utredning som Mats Wegfors presenterade för ett år sedan. Erik Petersson fick i veckan en intervju med kulturminister Parisa Liljestrand.
Vi har ju från regeringens håll valt att följa utredningens förslag i mångt och mycket. Och de ändringar som har gjorts har ju då egentligen varit för att både stärka mindre tidningars möjligheter till att söka stöd och också för att kunna garantera den publicistiska mångfalden på mediemarknaden.
Ja, Mats Svegfors utredning pekar alltså ut att de tidningar som är svårast att klara sig på marknaden just nu är lokala och regionala tidningar. Alltså föreslår hans utredning att tyngdpunkten i stödet ska gå till just dem. Den tidning som de senaste åren fått mest stöd är Svenska Dagbladet. Men nu ser det alltså ut att bli ändring på det. För ett år sedan, när delar av utredningen blev offentliga, sa Mats Svegfors så här i medierna.
Så att jag är inte säker på att svenskar kommer att få pressstöd fortsättningsvis.
Hur kan du göra så mot din gamla arbetsplats? Du har varit chefredaktör från Svenska Dagbladet en gång i tiden.
Men i det nya stödet kommer det även finnas pengar för att främja nationell mångfald av nyhetsmedier av hög kvalitet. Frågan är hur stor del av stödet som kommer gå till lokala och hur stor del som går till nationella medier. Kan du säga någonting om hur den där fördelningen i stödets totala summa kommer se ut?
Men det kommer ju vi att återkomma till. Vi håller ju på att parallellt arbeta också med förordningen. Det här, så att säga, propositionen är ju första steget i det nya mediestödet. Sen är det flera andra steg som kommer att tas. Inte minst då att vi skriver på förordningen i detta nu. Men också att vi ska synka och se till att naturligtvis EU-kommissionen också säger ja till detta via notifieringen till dem då. Så det här är ju det första steget. Men det är ju som så att vi har varit väldigt tydliga från regeringens håll att dels vill vi ligga nära utredningen som är gjord via Mats Wegfors i och med att den de facto är så pass parlamentariskt förankrad och att alla riksdagens partier stod bakom den. Därför har det också varit viktigt för oss att följa utredningen i många stycken. Men vi ser också behovet av att kunna möjliggöra för tidningar som inte jobbar med då lokal och regional journalistik, men som ändå har, så att säga, bidrar till mediemångfalden i Sverige, att där ska man också kunna få stöd. Så därför har det också varit viktigt att väga in i propositionen.
Övergångsstödet sägs ju i presentationen vara generöst. I utredningen pratar Mats Svegfors, tror jag, om 1,2 miljarder över 5 år. Kan du säga något om summan där?
Ja, nej, men det stämmer. Vi har ju ifrån regeringens håll valt att möjliggöra för ett övergångsstöd som kommer att kunna så att säga, vara tillgängligt över 5 år. Vi har ju så att säga, i den här propositionen från regeringens håll velat verkligen möjliggöra för mångfalden på mediemarknaden att kunna fortsätta blomstra. I och med att vi ser den som en oerhört viktig del av vår demokratiska infrastruktur. Därför är det viktigt att den miljarden som faktiskt finns i systemet idag fördelas på ett bra sätt och att övergångsstödet också är adekvat för de som kommer behöva göra en omställning.
Kommer det ligga på de 1,2 miljarder?
Det kommer vi att återkomma till.
Än är ju så att säga propositionen inte tillgänglig att titta på. Finns det någon avgörande punkt där den kommer skilja sig från utredningen?
Ja, alltså det finns ett par saker där vi har så att säga där vi skiljer oss mot vad utredningen visade och pekade på. Och man kan säga att den största skillnaden är ju att vi föreslår ett balanserat demokrativillkor. Utredningen tog ju fram då förslag på ett demokrativillkor som skulle införas. Och jag har ju egentligen från första början varit mycket fundersam kring hur man kan så att säga, instifta ett demokrativillkor som inte riskerar eller tenderar att bli odemokratiskt. Och det här har vi jobbat med. Vi har också lyssnat på de remissinstanser som har varit tydliga i sina formuleringar kring farhågor med ett demokrativillkor. Och därför så har regeringen landat i att ta fram ett balanserat demokrativillkor som både så att säga tar hänsyn till både yttrandefriheten och tryckfriheten.
Ja, frågan om det så kallade demokrativillkoret har varit minst sagt omdiskuterat. I utredningen föreslår Mats Svegfors att stöd ska kunna ges till publicistisk verksamhet som inte står i strid med grunderna för det demokratiska styrelseskicket. Samt respekten för alla människors lika värde och den enskilda människans frihet, integritet och värdighet. Propositionens formulering kommer istället vara
medier som uppfyller samtliga kriterier för att kunna beviljas mediestöd ändå kan neka stöd om mediet så att säga, i sina publiceringar väsentligen verkar mot de värderingar som finns i regeringsformen.
Man kan alltså säga att regeringens formulering kring vilka som har rätt att få stöd är mer tillåtande än det förslag som finns i utredningen. Varför då?
Ja, men precis som jag var inne på tidigare så är det ju dels tydligt på de remissvaren vi har fått in där det finns en väldigt delad bild av demokrativillkoren. Det finns de som ställer sig positiva till detta och det finns också de som till exempel Journalistförbundet och publicisterna som då tycker att det här är problematiskt och ser risker med att det blir en tystnadskultur eller att man inte skriver. Att man egentligen ger sig på de frihetsvärden som finns i yttrandefriheten och i tryckfriheten. Och av den anledningen så har det varit viktigt för mig och för regeringen att det ska vara just ett balanserat demokrativillkor som visserligen kan tillämpas när det handlar om publiceringar som väsentligen strider mot de värderingar då som finns angivna i regeringsformen men som ändå värnar vår demokratiska yttrandefrihet och tryckfrihet.
Det sa kulturminister Parisa Liljestrand och själva propositionen offentliggörs alltså först nästa vecka. Så fortsättning i den här frågan lär följa. Och nu ska vi ta några korta medienyheter från veckan som gått.
En 19-årig man dömdes i veckan för mord. Men i Expressens artikel om domen publicerade tidningen bild på fel person. Det var först efter att åklagaren, några timmar efter publiceringen, hörde av sig till tidningen som de upptäckte misstaget och bytte då bild till rätt person. Sanna Gustafsson är Breaking News-chef på Expressen.
Den bilden som felaktigt publicerades var en av ett stort antal bilder i utredningsmaterialet.
Just en namn och en bildpublicering är ju en väldigt allvarlig typ av publicering. Ska man inte vara extra försiktig när man gör en sån och se att man verkligen har alla rätt innan man trycker på publicera?
Jag tänker så här att vi ska i allra mesta mån aldrig ha fel, men ibland sker det ändå. Och det viktiga här tycker jag ändå är att vi har korrigerat felet skyndsamt när vi har uppmärksammats på det.
Jämtlands tidning har fällts av mediernas etiknämnd efter att ha sågat ett beslut från just mediernas etiknämnd. Tidningen fälldes för en artikel om en lokal toppolitiker under valet. En fällning som fick tidningens chefredaktör Ralf Rentz att gå i taket. När de i enlighet med regelverket publicerade fällningen skrev han också en ledartext där beslutet sågades. Agerandet gillades inte av etiknämnden som fäller tidningen igen. Frågan om SVT ska få ha text på sin sajt och i så fall hur mycket har blossat upp igen. Det är en satsning som kallas Nyheter i korthet, en typ av live-rapportering som väckt debatten till liv. Organisationen Tidningsutgivarna, som menar att SVTs användande av text snedvrider konkurrensen på mediemarknaden, riktade i en artikel i Dagens Media skarp kritik mot satsningen. Och nu har SVT slutat uppdatera sitt liveflöde. Karin Ekman, nyhetschef online på SVT, säger till Dagens Media att det hela rörde sig om ett test som skulle pågå i en vecka och att de därför nu slutat uppdatera flödet.
En massskjutning på torget i Farsta med två dödsoffer. En 15-åring på väg till skolbal som knivhuggs till döds. En 11-åring på cykel som blir ihjälkörd av en känd gängkriminell i en bil i Märsta. Och veckan dessförinnan, en annan 15-åring mördad i Hammarby sjöstad. En enskild händelse är väldigt lätt för medierna att hantera. Men när en ny verklighet blir vardag och skjutningar och våldsdåd allt mer normaliseras, ja, då blir det svårare. Mediedramaturgin tenderar att alltid följa samma cykel. Det blir en loop som går runt och rapporteringen låter nästan identisk oavsett om det är en 15-åring i Älvsjö eller i Hammarby sjöstad som har mördats. Jag har i veckan träffat några kriminaljournalisträvar för att fråga vilka perspektiv faller bort när redaktionerna får svårt att hålla jämna steg i våldsspiralen som spinner allt snabbare. Och varför ser den här mediedramaturgin nästan alltid likadan ut?
Det skjuts. Polisen säger att de behöver mer resurser. Någon boende säger att samhället har misslyckats. Och från vissa politiker kommer man ropa efter hårdare tag och från andra politiker kommer man ropa efter förebyggande insatser. Och sen loopar det runt, repeat.
Det här är Åsa Erlandsson, författare och granskande reporter på Dagens Nyheter som bevakat brott och straff och polisarbete länge. Under flera år var hon också redaktör på Polistidningen. Vi ses under ett skuggande träd. Det är varma junidagar nu, men på nyhetsredaktionerna råder ingen semesterstämning. De har fullt upp med att hänga med i alla blåljushändelser som kuggar i varandra de här dagarna.
Varför tror du att det blir den där loopen?
Det är komplext, det är svårjobbat. För att få kläm på det här ämnet så behöver man vara där ute. Inte när det skjuts utan i vardagen, över tid. Ett exempel är ju hur vissa personer som säger sig representera förorten gärna kan vara pigga på att ge intervjuer. Men har man inte personkännedom där så kan man hamna hos någon som driver sin egen linje som kanske inte alls är representativ för dem som bor där och den personen har sina helt egna syften som den vill lägga fram. Och sen är det kriminaljournalistik skär in i socialreportage, så de här frågorna om att obligatorisk förskola, lära sig svenska, komma in i samhället, att det blir normalt att se sina föräldrar gå till jobbet. Och det är de rösterna som mina intervjupersoner saknar. Så jag tror att kriminaljournalistiken behöver bli bredare och infatta mycket mer av sociala frågor.
Ja, de senaste veckorna har det dödliga våldet eskalerat i Stockholm och fyllt medierna med mörka rubriker om mord, våld, attentat, skjutningar och knivattacker. Den ena nyhetsstoryn tar vid i den andra. Redaktionerna springer på den senaste händelsen och snart kommer ännu en ny blåljusnyhet som avlyser den tidigare.
Det är väl klart att man som reporter också känner att man upprepar sig själv hela tiden. Det är samma typ av brott. Vi har en plats, vi har offer, så småningom misstänkta gärningsmän.
Det här är Lasse Wierup, författare till flera reportageböcker om svensk gängkriminalitet. Han bevakade brott och straff på DN i närmare 20 år, men valde att lämna för 1,5 år sedan och är numera på Dagens Industri.
För den goda kvalitativa kriminaljournalistiken så är det jätteviktigt att vara på fältet. Naturligtvis för att få källor, skildra det som sker i lokalsamhället, vad man har sett tidigare och vilka förklaringar som kan finnas. Och mycket av det där tappar man om man kommer in i efterhand några dagar senare och tror att man ska sopa upp det där. Stockholm idag är en jättestor utmaning för redaktionen att hålla koll på. Polisen brukar säga att det är 50 kriminella grupperingar ungefär, varav då många är kapabla till dödligt våld och inblandade i konflikter. Det där kräver en organisation och struktur, och det försökte jag föra upp i Dagens Nyheter när jag såg att det här var så stort och vi skulle behöva jobba med detta så länge, så kräver det ett helt annat journalistiskt angreppssätt som handlar om att bygga upp databaser, handlar om att odla källor inom polisen. Och tyvärr så fick jag aldrig höra för det. Det var en förklaring, ska jag säga, till att jag lämnade Dagens Nyheter och då valde jag att säga upp mig.
Att vi journalister blivit allt mer generalister och tenderar att sitta vid våra skrivbord istället för att åka ut till själva skådeplatsen, det är en tendens som Oisin Cantwell, nyhetskolumnist på Aftonbladet, också ser blir allt vanligare.
Ja, det är min bestämda uppfattning. Men det har ju att göra med att vi har inte samma muskler som vi har haft.
Hur drabbar det kriminaljournalistiken?
Det drabbar kriminaljournalistiken på samma sätt som det drabbar all annan journalistik. Den blir sämre. Man ska vara på plats i möjligaste mån. Man upptäcker nyanser, man hittar vittnen som man inte skulle hitta på andra sätt. Man kommer närmare människorna, de vi ska skildra.
Oisin Cantwell ser en medierapportering som allt för sällan går på djupet, och han tror att den snabba och inrutade medielopen är ett resultat av journalisters och mediers stora rastlöshet.
Det skrapas bara på ytan. Det rapporteras om mord, nu senast de här två gräsliga morden i Farsta centrum. Sen så springer journalisterna snabbt iväg till nästa boll, nästa nyhet.
Varför tror du det är så att mediebevakningen går över så fort kring en sån här händelse?
Nyhetsjournalistiken handlar om någonting som bryter mot det normala. Och de här gängmorden, ja, de har vi ju vant oss vid. De sker precis hela tiden. Och det ska krävas ganska mycket för att det överhuvudtaget ska bli någon större uppmärksamhet. Nu var ju Farsta utöver det vanliga. Men inte ens en sån pass stor och förfärlig nyhetshändelse blir särskilt långvarig.
Vad blir konsekvenserna av det?
Paradoxalt nog, trots att vi rapporterar väldigt mycket om brott och straff, så blir det på något sätt också under rapporterat. Vi glömmer att följa upp. Vi glömmer att det är människor som faller offer. Och vi är ju också inte särskilt bra på att kritiskt granska vad det här leder till i form av politiska reaktioner och nya repressiva lagar.
Ja, det ska tilläggas att alla de här veteranerna, krimmurvlarna, de tycker att det också görs djuplodande och kvalitativ kriminaljournalistik på landets redaktioner. Bara kanske oproportionerligt lite.
Med tanke på det stora fokus dessa brott har, så går det, tycker jag, att kräva mer.
Vilka perspektiv saknar du i kriminaljournalistiken? Lasse Wierup på Dagens Industri igen.
Ja, den stora utmaningen är ju att förklara liksom mer strukturellt vad det här handlar om. Att det skjuts och sprängs, det är ju inga problem att rapportera om. Och det drar trafik och läsning och sådär. Men bidrar det till någon förståelse hos läsare, tittare och lyssnare? Det är ju frågan.
Tillbaka till Åsa Erlandsson på Dagens Nyheter. Vad skulle journalistiken kunna göra bättre?
Lyfta på fler stenar, ifrågasätta mer. Vad gör polisen med sina resurser? Det förebyggande arbete som faktiskt görs, hjälper det? Eller gör man fel saker? Ta in de sociala perspektiven mycket, mycket mer.
Och nu ska vi till Göteborg och djupdyka i en hustvist. För en man skänkte ett hus till ETC som en gåva till förmån för tidningens klimatengagemang. Men i veckan skrev Göteborgsposten att mannens styvbarn låtit honom bo kvar i huset efter att deras mamma gått bort och att de sett fram emot att ärva huset så småningom. Nu är mannen avliden och ETC har nyligen sålt huset för 3,6 miljoner kronor. Och styvbarnen, ja, de känner sig lurade på sitt arv. ETC må ha juridiken på sin sida i det här fallet, men frågan är om det trots det är moraliskt försvarbart. Tornche Pertsan är reporter.
Ja, det kom till från början som ett tips till redaktionen.
Johan Scheld är nyhetschef på Göteborgsposten.
Om de här barnen, de inblandade barnen egentligen, som känner att de har råkat illa ut på grund av vad de tycker är en teknikalitet i arvsfrågan, kan man väl säga.
Artikel om hur fyra barn inte fick ärva huset därför att deras pappa, respektive stivpappa, gav bort huset till ETC, blev en av de mest lästa artiklarna i tidningen.
Men var det extra skitlande att publicera den artikel därför det handlar just om ETC som har ganska hög svansföring i övrigt?
Jag vet inte om det var extra skitlande på grund av det. Det är ju en detalj som gör att fler människor kan få upp ögonen för artikeln, såklart, eftersom flera människor känner till ETC och vet vad det är. Så det är väl klart ur den aspekten så är det ju bra för läsarintresset, såklart. Det gjorde den ju absolut inte sämre.
Den 10 juni publicerade Göteborgsposten ett långt reportage med rubriken "Trodde att de skulle ärva döda mammas hus, ETC sålde för miljoner". Bo Modén, som donerade huset till ETC, hade två egna barn samt två bonusbarn från Sifro Lis som gick bort 1999. Och när hon dog valde hennes barn att inte ta ur sitt arv utan lät sin stivpappa bo kvar i huset. Det, säger de, mot villkoret att de skulle få ut sitt arv från sin mamma när han dog. Men när han gick bort förra året visade det sig att han donerat hela huset till ETC.
Jag tycker det är skamfullt. Jag tycker att de borde ha agerat bättre.
Katarina Hagberg är mannens dotter. Hon är besviken på ETC:s agerande.
Man kan prata om lag, man kan prata om massa saker, men hur man bemöter människor är ett val man gör. Och jag tycker att man kan bemöta människor på ett trevligt sätt även fast man har något tråkigt att säga. Jag tycker att det är skamfullt.
Hur skulle du beskriva deras agerande?
Respektlöst. Totalt emot vad de står för är vad jag tycker. Och nej, skamfullt.
Jag träffar Johan Ehrenberg, ägaren till ETC i deras lokaler på Södermalm i Stockholm.
Ja, tack.
Han och hans före detta maka gjorde ju upp om hur det skulle gå till. Och barnen skrev ju på. Och så testamentet säger ju klart och tydligt att barnen, att det är mannen, Bo Modén heter han för övrigt,
ja,
har full rätt till sina tillgångar.
Men det gäller väl till hans död. Sen skulle barnen till Lis då ta över.
Ja, fast så fungerar ju inte tillgångar. En människa har tillgångar och använder det under sitt liv. Det som blir kvar när man har gjort allt, det är ju arvet. Och han har ju levt i 20 år efter att de gjorde upp det här. Och gjorde, alltså testamentet.
På vilket sätt skulle det förklara Lis vill att hennes barn ska ärva efter makens död.
Ja, det Lis och Bo kom fram till som jag kan se, det är att de skulle göra så här, att den som överlevde hade full rätt till den andres kvarlåtenskap. Och det så blev det, hon dog först.
Ja, men skulle inte barna ärva då efter Bo?
Jo, det gör de. Barnen ärver, som arvet är skrivet, kvarlåtenskapen. Men han hade väl kunnat sälja det där huset för 10 år sedan.
Även du har då juridiken på din sida. Anser du det moraliskt rätt att göra på det sättet som du gör?
Om en man som är vuxen och är full, vet vad han vill, tar ett beslut och donerar. Han kunde donera till Röda Korset eller han kunde donera till vem som helst. Det är hans fulla rätt att göra. Jag har inte rätt att gå in och diskutera hans relation med de tidigare syskonen.
Men säg att han hade då skänkt huset till Timbro och Timbro hade vägrat ersätta barnen något. Hade han inte då skrivit oberörda artiklar i etc. och skadeglatt påpekat på borgerlighetens förfall och brist på moral och empati?
Ja, då hade vi gjort väldigt dåliga artiklar. Och det hoppas jag inte mina medarbetare gör.
Men ser du, ni skrev några artiklar om Ebba Busch och hennes husaffärer. Mm. Påminner de här två husaffärerna varann?
Det tycker jag inte. Nu har jag inte läst dem. Och dessutom, det var väl 2 artiklar utav hela nyhetsflödet som etc. skrev. Vi har inte gjort någon granskning av den affären, vad jag vet.
Varför det?
Därför det var väl andra som granskade och avslöjade och så återrapporterade vi som man gör med nyheter.
Men hade du egna husaffären i åtanke då? Det är därför du inte rapporterade?
Nej, jag vet väldigt lite om den affären. Det enda jag vet är att det var något förtalsrättegång sen. Den har jag ju däremot läst om.
Efter att barnen fick reda på att Bo skänkt huset till etc. tog de kontakt med Johan Ehrenberg. Men när det inte gick att lösa så kopplade de in jurister. Det här slutade med att etc. erbjöd dem 75 000 kronor var i ett avtal med sekretessklausul. Men det tackade barnen nej till. Istället gick de till Göteborgs-Posten. Och Katarina Hagberg, Bo Modens dotter, säger nu att de kommer att fortsätta med en juridisk process mot etc.
Jag och min bror, vi har i alla fall börjat med juridisk nu för att söka våran laglott från etc. Så vi hade inte börjat den processen förut, men vi har kontaktat jurist och ska göra det.
Framförallt tycker hon att det är hennes styvsyskon, barnen till mamman Lise, som drabbats i den här situationen.
Alltså först och främst Lina och Ola tycker jag, för att de var så generösa när de var unga vuxna och lät min pappa bo kvar där hela sitt resterande liv. Så att jag skulle önska att Lina och Ola fick det de har rätt till först och främst. Sen så har jag rätt i saker så tar jag gladligen emot det, men det är ingenting som jag kräver i den aspekten. Jag gör det för att jag tycker att rätt ska vara rätt. Det är därför vi söker juridiska nu, men det är ingenting jag liksom går omkring och trånar efter pengarna. Det handlar om att rätt ska vara rätt.
Vi har ju sagt det sista ordet och skickat ett erbjudande till dem och de har tackat nej.
Så du kommer inte att utöka erbjudandet?
Nej, vi sitter inte och förhandlar nu, utan nej. När det gäller Bos gåva, donationen, så är för mig är den klar.
Men du känner inte hjärtlös?
Nej. Jag känner mig... Jag tycker att min solidaritet här handlar om en radikal människa som bestämmer sig för att jag vill använda mina tillgångar till att göra klimatpolitisk nytta.
Samtidigt struntar han i sina egna barn?
Nej, jag tycker inte det. Det är en efterkonstruktion. Du vet ju inte om han pratade med dem. Du har ju bara deras ord om det.
Och det var allt från medierna idag. Ljudet skötte Fredrik Nilsson. Erik Petersson var producent. Och jag heter Martina Pierrot. Vill du tipsa oss på medierna så mejla medierna@sverigesradio.se. Vi hörs igen om en vecka. Ha det fint så länge.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.